förstås. Vi kanske tänker oss att att en post kan se ut på det viset. Och då kan vi tänka oss att det kan vara intressant att kunna klicka på titeln för att få bild av titelsidan. Att man klickar på författarens namn och får en kortfattad information om vem han nu var. Man kan även tänka sig att man vill klicka på utgivningsorten, Argentorati. Vad är det nu för en ort? Det är många böcker som har latiniserad version av tryckort. Det är Strasbourg. Så att det är, vore kanske roligt att veta. Vi ska även alltså successivt lägga in information om band. Och vi ska alltså göra en beskrivning av i alla fall av de band som kan vara intressant att titta på. Här står det då att det är ett 1500-talsband. Det är en bok som är publicerad 1545. Och det står att det är en munkeperm. Det innebär att så permen är då en gammal handskrift eller en bok från katolsk tid som efter reformationen slaktades. Men enligt deras återvinningsprinciper så använde man materialet. Man använde det till band. Och det finns även alltså indexerade noter, och det står alltså Biblioteca Benedictina in Beuren. Och om vi nu klickar på titelsidan så ser den ut så här. Finns det lite alltså fuktskador, men här står det alltså att den kommer ut det här biblioteket. Då har man plötsligt en information om någon som har haft boken tidigare. Det är väldigt, väldigt intressant att försöka spåra upp vem som har ägt boken eller vilka som har ägt boken, vilka vägar den har gått. Många, många böcker har så vandrat så kolossalt mycket. Men vi vill också kunna titta på pärmen och se den här munkeskriften, munkepärmen. Och så här ser boken ut, här ryggen är här, och det är som den är trådhäftat vid. Men vill man försöka läsa lite, då är ni välkomna att göra så. Men det är också ett mycket intressant forskningsämne för de som håller på med olika ämnen, så olika historiska ämnen som behandlar medeltiden. Det är intressant att veta vad det är för en text. Och det kan ha hört ihop med något annat som man känner till. Det kan faktiskt vara alltså the missing link. Det vet vi inte. Det finns väldigt mycket band av den här typen. Och vi har alltså ingen möjlighet att själva gå igenom och forska, utan vi måste göra materialet tillgängligt för forskaren. Och det elektroniska biblioteket är ett fantastiskt sätt att göra det. Om vi indexerar på ett vettigt sätt så kan de söka, och även som Waze klient, och få det material som de är intresserade av. En annan katalogpost kan se ut så här. Och här ska man då både kunna klicka på titeln och på författaren och ort och bindning. Och sen finns det då ett antal ord i de indicerade noterna. Det finns då ett namn, så Petrus Våg, som var tjeckisk adelsman som dog cirka 1610. För de av er som är intresserade i så himlakroppar, och då är det inte alltså satelliter som jag tänker på, utan de riktiga, Og da var det på en fest hos denne Petrus Våg, som Tycho Brahe var, når han innsjuknade hastigt og som sen ledde til hans død. Tycho Brahe dog altså i Prag, og de var bekanta, de her två herrarna. Det er et krigsbyte som fødes til Sverige på 1600-tallet efter 30-årskriget. Och själva boken innehåller så Permex Libris. Det var så att de rikare boksamlarna kunde då låta en bokbindare binda in boken, och så att man tryckte deras sigillum utanpå bandet. Det rosenbergska Permex Libris, han var alltså tillbördigt som det rosenbergska huset, och här finns då förstås så rosen som då ingick i hans vapen. Det finns flera böcker i Lunds UBS samlingar som kommer så från det rosenbergska biblioteket, och man kan skall kunna söka fram dem allihopa. Man kan söka på alltså ägaren, och man kan söka på alltså Rosenberg, och då kan man också se en annan variant av hans Hermes Libris på den här boken, som är då tryckt 1609 också i Strasbourg. Och det är också ett som är bra med det elektroniska biblioteket, att när man så klickar på Argentorati här, så får man då samma text som på alla andra böcker som är tryckta där, så att man behöver inte göra jobbet mer än en gång. Vill man se hur Vågs ryttar Ex Libris såg ut, så var det så här, och det är rätt våldsamt med. Så det elektroniska biblioteket är ett fantastiskt sätt att komma ut med den här informationen. Och det som är så oerhört bra är att man behöver bara göra det en gång. Och är det någon som har gjort någonting, så gör man en länk dit. Det spelar ingen roll om det ligger i Lund, eller om det ligger i Linköping, eller om det ligger i USA. Alla kommer åt det via nätet. Jo, mina damer och herrar, jag kan väl avsluta med att komma tillbaka till verkligheten. Jag nämnde att Anders Ardö så var högskolelektor i datorteknik när det hela startade 1992. Det är han inte längre. Och jag nämnde att det var ett projekt när det startade, och det är inte längre något projekt. Det elektroniska biblioteket är sedan 1 juli i år permanenterat som LUBNET Lab. Så har då status som avdelning vid Lunds UB, och det tillhör då alltså hela UB, inte UB 2. Vi ska in med humaniora, vi ska in med teologi. Anders Ardö är avdelningschef. Vi har faktiskt lyckats få honom till projektet och till UB. Det är ett antal UB-medarbetare som har knutits till det elektroniska biblioteket på deltid, så att vi är ett antal bibliotekarier som så att säga har varsin bit. Och det är också ett av det som är mest fantastiskt är att vi, så var och en fyller en viss funktion. Alla måste vara med för att det ska fungera. Vi kan alltså inte undvika att ha någon viss person med. Anders Ardö skulle aldrig i livet ha kunnat gjort detta. Traugott Koch skulle aldrig ha kunnat gjort detta på egen hand. Och Tove Persson inte heller, men när vi jobbar ihop så går det bra. Idag så är det fyra servrar, fyra så olika servrar som vi har. Och här har ni adresser. Det är då alltså en FTP, en Gopher, en Waze och en webb. Jag kan bara avsluta med att jag önskar er lycka till med Rydnet och hälsar er hjärtligt välkomna till det elektroniska biblioteket. Tack ska ni ha.
Tackar för ett utmärkt föredrag.
Ja,
jag kommer att bli flitig kund i detta elektroniska bibliotek. Vi har en large och en extra large tröja. Och vi får börja på att tro.
Jag tror att large duger än så länge. Tack så mycket.
Då står det egentligen i den här programmet att Magnus Hedin skulle berätta någonting. Du vet inte om Magnus Hedin ska ha någonting att berätta.
Jag kan ju ta och prata lite.
Det får bli ett kort föredrag, tror jag.
Ja, här hade jag egentligen tänkt prata om någonting som heter Lejonet. Och namnet Lejonet koms på av någon kompis i Lyskom. Det var ett litet infall i våras. Där jag kom på att vi jobbar lite firma som heter Signum. Utom jag hade vi inte hade någon ordentlig datornätsförbindelse. Vilket är delande för oss. Och vi hade inte pengar till att hyra en riksförbindelse. Så jag tänkte att vi har ju gott om grannar som är avancerade företag och borde ha samma behov. Så jag tog samma eftermiddag och knatade iväg till Mjärdevi Science Park, som är ett litet kommunalt samarbetsorgan för området. Och sa att jag hade fått en bra idé att de borde ta och bygga datornät här på samma sätt som i Ryd. Man kopplar ihop företagen rakt av med enkelt Ethernet. Och sen upphandlar man en anslutning ut mot omvärlden. Sten Gunnar tyckte att det var en alldeles utmärkt idé. Och gav mig en adresslista på alla våra grannar. Och jag knatade tillbaka till kontoret. Och ringde Telia och Tele2. Och började prata lite med dem. Och kolla ifall de hade en anslutning. Och sen kom vi överens om att vi nästa vecka skulle hålla ett litet möte i området. Nästa vecka hölls det ett litet möte i området. Det kom ett par personer från Telia. Det visade sig att intresset var rätt stort. För att göra någonting. Var ett litet möte till. Sen försvann jag iväg på repmöte. Efter repmötet kom jag tillbaka. Då visade sig att kommunen hade stort intresse av det. Och de tillsatte en liten utredare som skulle göra en liten utredning. Efter det så inföll industrisemestern. Under industrisemestern så hände ingenting förutom att det var väldigt varmt på kontoret. När den var klar så var kommunens lilla utredning igång. Det var en person tillsatt som hade fått några timmars tjänst för att göra en ordentlig undersökning. Han gjorde samma undersökning som jag hade gjort och hittade några fler som var intresserade i området. Och kontaktade och tog in föranbud på vad som skulle hända ifall man tog in ett riktigt anbud. Alltså inte ett riktigt anbud, absolut inte ett riktigt anbud. För att då måste man gå via någon slags databas som sköts av någon EU-kommission någonstans nere i Europa, vilket skulle tydligen vara en process som skulle vara klar 1996 eller så, sa han till mig. Nåväl, han fick in lite intresse ifrån Transpac, Telia och Tele2. Det där redovisades lite löst till mig igår. Vilket gjorde att jag hoppas att idag skulle kunna säga vad som egentligen kommer att hända. Det jag fick reda på där på det lilla mötet med folk från Mjärdevi Science Park, kommunutredaren, en kommunperson som kommer i kommunens nätverk och så jag, var att de hade fått in intressanta funderingar från telefonbolagen. De hade nog kommit fram till när de pratade med annat kommunfolk att projektet var för litet. Det var lite lite att bara bygga nät i Sjölomjärdevi. Utan borde ta och göra ett projekt över hela kommunen. Och gärna skulle kunna omfatta hela regionen också. Och det skulle man försöka få fram ett väldigt snabbt politiskt beslut. Det här var alltså något som föregick expressfart. Det skulle överhuvudtaget knappt inte ha hänt. Bara på några månader. Över sommaren dessutom i normala fall. Utan skulle ha varit i det här stadiet nästa år ungefär enligt dem. Så det kommer i alla fall kanske till och med ikväll. För de har lyckats boka mötena samtidigt. Så just nu pågår det IT-möten. På kommunens initiativ. Där kanske det bestäms att det ska startas ett rejält kommunalt initiativ. Som de säkerligen kan komma igång väldigt fort med kommunmåttmätt. För intresset är väldigt stort. Kan komma igång i höst. Kan komma igång i nästa år. Vilket ju inte är så illa. Så mycket mer fick jag inte reda på ifrån dem. Annat än att svartåt lut med kommunen vet om ett par dagar. Och troligtvis så hinner inte kommunen göra någonting i den takten som vi behöver det. För att kunna utveckla vår egen verksamhet. För att kunna kommunicera med våra grannföretag som uttryckt intresse med det. Och för att kunna sälja servicer till företag som redan håller på och frågar efter offerter för det. Ja, det är när det gäller World Wide Web-kommunikation och liknande. Så det kommer nog troligtvis att bli ett litet projekt som om allt väl kör igång om några veckor. Om telefonbolagen fortsätter att vara lika intresserade. Med förhoppning att det kör snabbt, ett litet projekt som kan utvärderas och sen bli ett riktigt projekt. Så kommunens framtida satsning har någonting att vila på och har minsta möjliga risk att bli en vit elefant. En av de vita elefanter som det finns väldigt många av i Europa i stora satsningar. Där har jag den lilla personliga misstanken när det gäller kommunens satsning att man gör den stor nog för att den ska gå lagom snabbt. Men det är kanske jag som är lite ovan vid hur de arbetar. Så jag har egentligen inget klart besked annat än att förhoppningsvis kommer någonting att hända. Och i så liten skala att det går snabbt. Hoppas lite lejonet också. Ett bra namn.
Tack för det. Jag tror inte du får någon tröja för det. Då har vi lyckats spåra upp Jens Sande till slut. Eller rättare sagt, han har lyckats slita sig från huvudstaden. Kommit ner till Linköping. Och Jens Sander känner vi igen. Namnet jag fått från Fysator och ESY. Där han tillsammans med Robert Forsheimer, som vi brukar träffa i början på ESY, höll på med någonting som heter Soffret en gång i tiden av begynnelse.
Ja. Är du bra?
Ja. Den har övergått.
Tack. Ja, jag ska försöka frigöra mig från gamla försvinnelser. Okej, okay, tack. Ja, Jens Sander heter jag då och numera finns jag på KTH, på institutionen för teleinformatik. Jag måste säga att vi på KTH är oerhört avundsjuka. Jag vet inte, som gammal Linköpingsbo så är det med vissa blandade känslor som jag är här idag. Både avundsjuk och stolthet är känslor som jag har här. Och vi på KTH jobbar givetvis fibrilt med att försöka bräda er om ett år eller sådär. Och den stora bristen med det här nätet är ju givetvis, som jag upptäckt i sommar, att när det är 35 grader varmt så vill man ju inte sitta på studentrummet och hacka, utan man vill ju ligga på beachen och nätsurfa. Och det är lite grann den aspekten som jag tänkte jag skulle beröra och hur man skulle kunna gå vidare trådlöst. Jag ser till min, eftersom jag då jobbar på ämnesgruppen för radiosystemteknik, så är jag ju givetvis mycket tillfredsställd med att se att ni har en radiolänk med här också. Och även om vi inom mobilradiobranschen kallar det för stolpradio eller trådlös tråd eller någonting. Om ni får ursäkta analogin här. Utan, vad jag tänkte göra idag är att berätta lite grann om de utvecklingstrender vi ser inom trådlös datakommunikation och hur man skulle kunna göra det här med netsurfing på stranden möjligt. Man kan säga att det här med att ligga på stranden och skicka e-mail, det var en vision vi redan hade på 80-talet. Kanske någon av de allra mest grundläggande visionerna inom det här softnet-projektet, som då handlar om att tillhandahålla enkel och ändå högkapacitiv datakommunikation till studenter, radioamatörer och även då i forskningsvärlden. Projektet kan man säga i dess slutliga utformning gick väl inte riktigt i mål med det, utan det var ju mera en fast punkt-till-punkt-förbindelse som man strävade efter här. Så man kan säga att tiden nu är väl lite grann mer mogen, eller inom ett tioårsperspektiv i alla fall lite mer mogen för den här strandscenariet. Det pratas väldigt mycket om informationsmotorvägar, och jag gillar att prata om det trådlösa samhället, utan det är alltså inte något ett nudistsamhälle då, utan det är ett samhälle där folk rör sig fritt i terrängen och använder trebokstaviga och fyrbokstaviga förkortningar till höger och vänster. Och vad jag tänkte göra här då är att spegla lite grann utvecklingen, lite grann var vi står idag, vad vi kan göra idag och vad vi kanske kan göra inom några år, och också då vad vi skulle vilja göra inom ett tioårsperspektiv inom det här området trådlös personkommunikation. Om man tittar lite grann på de utvecklingstrender vi har sett beträffande datakommunikationsbehov, så mycket grovt skulle man, om man bara använder datatakter som något väldigt grovt mått på vilka behov vi har, eller vi tror oss ha. De behov vi har, det är ungefär det vi tror oss kunna förverkliga. Några ännu högre ställda krav eller behov, de vågar vi aldrig realisera, det vågar vi aldrig uttrycka egentligen. Utan, på 70-talet när jag satt i mitt studentrum i Ryd här, så var det häftigaste man kunde ha, det var, ja, man hade för det första ingen dator. Möjligtvis som radioamatör hade man en telexmaskin som arbetade med 45,45 baud, någonting i den stilen. Men när datorerna kom i slutet på 70-talet, så var det helt häftigt att ha ett 300 bauds modem ungefär. Och att göra det här trådlöst, ja, trådlöst, det var ungefär vad amatörradion sysslade med radiofjärrskrift, RTTY. 45 baud eller 50 baud eller någonting i den stilen. Man kunde skicka små meddelanden till varandras slamrande printrar. Det förorsakade mig konflikter med mina korridorgrannar, för jag hade alltså en sån här Creed 7B från 30-talet som vägde 30 kilo eller någonting sånt, och stod på en liten, den här lilla pallen i studentrummet och skakade och var på det lilla huset. Man tog emot något meddelande från USA eller någonting i den stilen. Men det är alltså inte några, ja, jag har inte ens velat ta upp det här i den här tabellen. 80-talet så går modemtekniken framåt. Idag kan man säga att vi når väl modemteknikens yttersta gränser. Det vill säga att vi når väl väldigt nära. Det finns modem idag som klarar, kan köra 19 och 2, eller kanske till och med bortåt en bit upp i 20 kilobits området. Va? Det är ungefär det mesta som vi kan pressa in i en 3 kHz telefonförbindelse. Det är väl inte det som dit man når på 80-talet. På 80-talet så dyker du även upp mobiltelefoni. Och till mobiltelefonen kan man ju just koppla ett modem. Men ska man köra omkring med det, så kan det inte vara något speciellt häftigt modem. Utan det får bli ett... Man når ungefär trådlöst dit man nådde för 10 år sedan trådbundet. Och idag så... Om man riktigt anstränger sig och pratar länge med Telia, så kan man få en 64 kilobits ISDN-förbindelse. Och inte ger sig efter att telefonisten har svarat... fem gånger i rad, om du inte vet vad det är för någonting, så går det faktiskt att få. Och är man som sagt ansluten till något lokalnät, så finns ju den här typen av datatakter. På trådlösa sidan så har vi idag tillgång till Mobitex. Vi har tillgång till, kommer att få tillgång till GSM. Där vi kan kommunicera med 16, upp till 16 kilobit per sekund. Tyvärr så lider vi av att vi i Sverige har varit först ut med Mobitex-nätet för ungefär 10 år sedan, vilket innebär att vi har den absolut sämsta servicen i hela världen beträffande Mobitex. Vi har 1,2 kilobits Mobitex kvar. Det finns då, i USA så säljer man det här typen av system, så det är liksom den här typen. Och det finns då trådlösa LAN också, som i princip ersätter kabeln inomhus. I den här. Ja, GSM är ju lägre datatakt. Det kommer att tillhandahållas olika tjänster som kommer att fungera vid olika förbindelsekvaliteter. Men några, de tjänster som erbjuds är väl några kilobit per sekund. Jag vet inte om 1,2 och 2,4. 16 kilobit är nog det absolut värsta man kan tänka sig på GSM. Men då får man det helt okodat och förmodligen blir det ingen vidare kvalitet på den överföringen. Men det är inte oklart vad operatörerna kommer att erbjuda på GSM från. Men det här är väsentligen, GSM är väsentligt att man kopplar ett modem till sin, någon sorts burk till sin vanliga telefon som man springer omkring. Om vi för 10 år sedan hade en vision om att kunna erbjuda 100 kilobit per sekund på stranden här, så i SoftNet-projektet här, så är våran vision idag vi kunna erbjuda ett 100 megabit per sekund förbindelse till en, något vi kallar för en walkstation, som man ska återkomma till lite grann. Och ja, om man tittar till 10 år framåt, vad man kan tänka sig. Ja, man tänker sig att hushållen ska ha optisk fiber kanske, eller något trådlöst förbindelse. Det är inte oklart om det är något vi ska återkomma till, om det är uttaget intressant med att ha fast förbindelse till hemmet, eller om man ska, om det är bara den här typen av trådlösa system vi ska ha i framtiden. Vi kan föregripa lite grann att Telia pratar ofta om det upp- och ner vända huset. Att förr så fick vi in telefon underifrån via en kabel. Vi fick in tv via taket. Nu snart så kommer det att vara tvärtom. Från kabeln via backen och prata i telefon via vår ficktelefon istället. Okej. Kan man fråga sig vad ser man för utvecklingstrender i det här beträffande mobilkommunikation? Och ska fördjupa de här olika sakerna lite närmare. Hur det såg ut igår, eller man kan säga i viss mån idag, så man ska åstadkomma mobil kommunikation, då startar något telefonbolag av typen Comviq eller Europolitan. De sätter igång och bygger upp ett mobiltelefonnät, vilket är ett separat nät som visserligen använder kablarna, har den gemensamt med det allmänna telefonnätet, men det är väsentligen ett separat nät. Och man erbjuder mobiltelefoni. Och förr så hade vi NMT och numera har vi GSM, men det är ett telefonsystem. Det är inte några, även om man fint kallar det för Global System for Global Communication och talar om telekommunikationssystem, så är det ett telefonsystem som då har vissa möjligheter för datakommunikation, men det är så i alla avseenden designat för telefoni. Igår hade vi då även sekretessproblem. Vi har löst i viss mån i samband med GSM. Man kan inte avlyssna den här trafiken lika lätt i alla fall. Ja, det är mobiltelefoni det handlar om. Det vill säga, man kan, tidigare var telefonerna fordonsmonterade och i vissa fall var de släpbara. Idag får man fortfarande i viss mån släpa dem. Va? I sig den här storleken behöver bli angenäm. Va? Men vi börjar närma oss en personkommunikation, eller vad jag kallar för fickportabel storlek på utrustningen. Men det stora problemet med även den här utrustningen, det är att den är inte speciellt användbar över längre tider. Man kan prata med den i någon timme, kanske. Man kan kommunicera med den kanske i någon timme. Den kan vara på 6-8 timmar. Det är i alla fall rätt hyfsat innan batteriet är slut. Och ja, ni ser ju vad som är problemet här. Det är 50%, 60% av vikten ligger i det här batteripaketet. Och ändå är det för dåligt. Så batteriet är ett stort problem i de här sammanhangen. Vi har mycket, mycket längre livslängd på de här utrustningarna. Om vi hade separata mobil system för trådlös access imorgon. Med det menar vi att vi ska komma åt precis de tjänster som vi har på det fasta nätet. Det ska inte vara något speciellt med ha en mobilterminal. Det enda som ska vara speciellt med att man kan flytta den från en punkt till en annan. Det ska inte vara sämre tjänster. Det ska inte vara sämre möjligheter att kommunicera. Det ska vara precis lika bra. Och då talar de om att vi inte har mobiltelefonsystem, utan vi har trådlös access till nätet. Trådlös access till de publika telekommunikationssystemen. Och fickportabel ska vi givetvis ha. Och så ska det vara god kvalitet för oss. Riktningen här är då från mobilkommunikation till personkommunikation. Och personkommunikation, det har andra konsekvenser också. Det har inte bara med det här med att man kan bära någonting på sig, utan det har även då en del tjänstemässiga konsekvenser. AT&T gjorde för några år sedan en undersökning om businesskommunikation, eller hur man använder telefon i stora företag. För de ville undersöka vilken servicenivå skulle man ha på telefonnätet. Hur mycket spärr, alltså hur många gånger fick telefonsamtalet inte komma fram på grund av att växeln var överbelastad, för att man skulle kunna dimensionera sina växlar. Och så gjorde man då en attitydundersökning hos kunderna. Det visade sig att deras växlar, typiskt en telefonväxel dimensionerar man kanske för 2-3% spärr eller någonting i den stilen. Så att 2-3% av alla samtalsförsök blir misslyckade på grund av att det är upptaget. Va? Alla ledningar är upptagna. Det visade sig att 60-70% av alla samtal var totala misslyckanden. Det var inte 2 eller 3, utan det var 60%. De allra flesta problemen var att när man ringde, så ringer man ju inte till personen, utan man ringde till en apparat som den personen i en telefonkatalog lovat att ibland uppehålla sig i närheten av. Och han var givetvis inte där, personen man ringde till. Och då i det meningen var ett misslyckande. Och när han var där, så avbröt man något möte som han tyckte var mycket viktigare än ert samtal. Och så att det finns en stor mängd misslyckanden. Och det här är någonting man måste komma till rätta med. Och det är alltså någonting vidare än att kunna kommunicera mellan personer. Någonting mera än bara rent tekniskt kunna ha någonting man bär omkring på sig. Det skulle vara ganska otrevligt om min telefon ringde just nu och rektor för KTH ville prata med mig. Det är en ganska dum situation. Det har ju så att säga kommunikationen fungerat tekniskt alldeles utmärkt. Han nådde mig direkt när han försökte. Men han avbröt någonting där 50-60 personer lyssnade. Det är ju inte speciellt bra. Stänger jag av min telefon, ja, då får han prata med någon tråkig telefonsvarare eller någonting sånt. Det är inte riktigt. Så att för att man ska kunna titta på vilka konsekvenser det här får och hur tekniken ska se ut, så måste man även då titta lite grann på hur man ska använda det här. Och den vision vi har här av den här, vad vi kallar för personkommunikator, den tänkte jag prata lite grann om. Förresten, personkommunikation, det kan man lösa egentligen på två sätt. Det finns två rivaliserande tekniker. Hur bär man sig åt för att få någonting personligt? Ja, det finns två principer. Det finns ena jag kan kalla mättnadsprincipen. Tänk er det här problemet med kulspetspennor. Man kan antingen använda sig av en fin penna som man är jäkligt rädd om, som man alltid bär omkring på sig. Eller så kan man mätta sin omgivning med pennor. Jag brukar ha 25 pennor ungefär, brukar räcka. 25 pennor på kontoret i närheten, då brukar det alltid finnas en till hands. Färre än så hittar man aldrig någon när man behöver den. Eller så har man den här dyra pennan man har fått av svärmor med ingraveringen. För den man är rädd om, för nu får man inte visa upp att man har tappat bort den. Så att de två teknikerna, det kan man utnyttja för personkommunikation. Tänk er att komma åt nätet. Om det fanns en terminal eller en arbetsstation var tionde meter där vart ni än gick. Så skulle det här med global kommunikation inte vara något problem. Men ni gick i närheten av, ändå ni behöver ha någon sorts ID-bricka. Då. När ni kom i närheten av någon terminal, så säger den här ID-brickan bara er identitet. Och genast så kommer ett mejl upp på den arbetsstation som är närmast. Det behöver inte vara tionde meter. Det räcker med att om ni bara går fram till en terminal, så får ni direkt veta om ni har mejl eller inte. Va? Till exempel. Det är ett sätt att åstadkomma mobilitet. Då har man alltså ingen trådlös kommunikation, utan nätet håller reda på var ni går med någon typ av identitet. Det är en möjlighet. Den andra möjligheten är då som sagt att ha en personterminal, att ha någonting som man bär omkring på sig, som har, är det litet så att man bekvämt kan bära det omkring sig med sig. Och problemet med en sån här liten burk, det är förstås då att ett litet teckenfönster och det finns lite tangenter här, så det går inte att föra någon vettig kommunikation med den här burken. Möjligtvis en massa stjärna, 23 stjärna eller vad Telia vill att vi ska trycka. Det är så ganska primitivt användarinterface, och har man mycket knappar här så blir det väldigt litet. Så de tekniker som finns då, det är vad man har prövat, det är ju pennteknik. Men det blir, man ska ha så här lite, så blir det också knepigt att skriva på någonting som är så litet. Så att ha någonting som man fysiskt jobbar på är inte speciellt intressant. Utan det som vi jobbar med lite grann och funderar på, det är ju vad man kallar för hub-teknik eller head-up display-teknik. Eller en vidareutveckling av det här virtual reality-hjälmarna som man har. Fast då har man då genomlysbara glasögon. Alltså ni som har bär glasögon får så det en bildskärm inspeglat. Då går det bra att få den här 40-tums arbetsstationen som man alltid har drömt om. Ni som började på Macintosh och till slut efter ett par steg har hamnat på en 21-tums sandskärm, eller tycker jag ändå att den här 21-tums skärmen är för liten. Vad man emulerar är ju ett skrivbord. Va? Och ett skrivbord är ju kanske 1 meter gånger 2 meter. Va? Någonting sånt man skulle behöva. Det räcker inte det heller, för det blir också fullt med papper. Men det är ungefär den typen av teknik som man skulle vilja åstadkomma. Och 40-tumsskärm eller någonting sånt kan man ju åstadkomma genom att projicera det framför sig. Och istället för mus då kanske man kör med någon sån här pekpinne då istället. Sån här, en magnetisk pinne, sån här magic wand då, kallar det istället. Alltså tredimensionell mus. Då kan man ju roa sig med man kan alltså snägla bakom de här papperna som man har framför sig på bordet. Så det är en fördel med tredimensionellt. För att man ska kunna ha någon sorts intressant dialog här så behöver vi höga datatakter. Va? Min kollega Björn Persson, han brukar köra med att man vill använda de här glasögonen till att spela holografisk tennis med sin polare i USA. Men dit kanske inte riktigt hinner. Det är gigabit per sekund som man skulle behöva för att kunna överföra en sån tredimensionell bild. Så man kan använda den här pekpinnen som tennisracket. Så kan man se en tredimensionell boll flyga framför sig. Det kanske är de mer futuristiska applikationerna, men applikationer som vi labbar med idag, det är då virtual reality applikationer av typen konferenser, att man utbyter information kring delade whiteboards som man ritar på, och bildtelefoni och liknande andra typer av funktioner. Det kräver ju den här typen av datatakter. Och det kräver ju liksom låg vikt och strömförbrukning förstås. Så att man vill ju säkert inte bära omkring den här grejen för länge, och ska man kunna vara på stranden en stund utan att behöva bära med sig för mycket utrustning, så kan det bli ganska så är det här ett mycket intressant och svårt problem. För att visa hur svårt problemet är, så har man idag gjort beräkningar. Om man skulle använda dagens teknik, någon teknik av typ GSM, och realisera den här Dick Tracy-klockan. Dick Tracy pratade med polischefen med en liten armbandsklocka med rörlig färgbild på, och kan prata med honom också. Men det är så fullt möjligt att realisera den här klockan formatsmässigt. Det är inga problem. Man har räknat på chipbyter och liknande, hur mycket man skulle behöva för de här kodarna för att koda bilder och liknande. Problemet är att den här klockan skulle i dagens teknik dra mellan 50 och 100 watt. Så att ska man hinna föra ett samtal så gäller det att ha västen full med batterier. Eller ett bilbatteri på ryggen eller någonting sånt. Så att det är ett stort problem. Och det handlar om fundamentala... Det krävs liksom fundamentala grepp för att komma runt det här. Ett sätt som man kan göra, som vi kommer att prata om, det är att om man ser till att de här apparaterna gör så lite som möjligt, men däremot har väldigt höga datatakter, så är det här möjligt. så att man gör så lite signalbehandling som möjligt ombord, utan man ser till att man gör allting redan färdigt på i fasta sidan där man har gott om ström förhoppningsvis. Ja, så det här är drömmen då. Det ska vara den här personterminalen, den ska inte vara större än den här telefonen. Den ska vara, gå igen ett par veckor och sen får den då kosta ungefär som en vanlig telefon. Okej, okay. Eller helst ska det vara gratis. Ja, det är inte så... det låter kanske dumt, men om man tittar på framtida informationssamhället, det kanske är så att de som vill sälja tjänster till oss är så intresserade av att nå oss att de vill ge oss det här för att vi ska kunna handla deras tjänster. Det sen ingår under rubriken marknadsföringsutgifter. Med tanke på hur mycket som spenderas på marknadsföring idag så. Ja, det är en intressant fråga. Det finns mycket intressanta frågor kring det här med vem som ska äga informationen och vem som har rätt att vilken valfrihet vi kommer att få bland den egna informationen. Okej, okay. Om man nu tittar på det trådlösa aspekten av det här, det är ju den här då, de här två punkterna här som intresserar mig då i hög grad. Är det här möjligt? Vad ställer du för krav? Vad måste vi göra för att vi ska kunna åstadkomma det här? Ska lista de här. Det är ett problem. Kan vi överföra så här höga datatakter över en radioförbindelse? Kan vi, finns det frekvenser? Det är något man alltid får höra, att det finns något som heter Post- och telestyrelsen som säger nej när man vill ha mera frekvenser. Framförallt finns det frekvenser till om alla människor, vi talar nu inte om 100 000 eller 1 miljon sådana här apparater, vi talar om miljarder apparater. Är det möjligt att alla kan springa omkring med sådana här apparater? Och vad har det för konsekvenser för kostnaden? Och svaret på de här frågorna, det är att allting går principiellt att lösa, bara att det är lite mycket pengar och någon hittar på lite bättre batterier. Det är kort svaret, och jag kan motivera det helt kort här. Det här med vågutbredning eller radiotransmission, vad är det egentligen för problem det handlar om? Jo, försöker man kommunicera över långa avstånd, då får man problem att om man kommunicerar långa avstånd så kommer det saker och ting i vägen. Och vi får olika typer av skuggningar. Den här bilen här befinner sig i skuggan av ett hus, eller vi får sån här flervägsutbredning. Och flervägsutbredning gör att det begränsar den datatakt man kan kommunicera med. Man kan visserligen göra en hel del med hjälp av signalbehandling, så att man kan motverka en del av de här effekterna. Men till exempel radioskugga, det är helt enkelt avsaknad av energi, och det har vi väldigt svårt att göra någonting åt med signalbehandling. Men det enda det vi kan göra, det är att man förtätar infrastrukturen. Man ser till att man inte har så långt till närmaste radiostation, radiobasstation. Då har man kort avstånd och hinner inte komma så mycket i vägen. Är det någon frekvensbrist då? Ja, varför är det problem? Ja, det finns andra som försöker kommunicera andra saker samtidigt. Och det finns alltså radioutrustningar av allra mest skilda slag och mest skilda generationer på dem. Och de utnyttjar... tyvärr har de ju fått reserverade frekvensområden för vissa typer av användningar. Så att luckorna är där man kan komma in med en ny typ av användning är ganska liten. Och det kräver internationell koordination, och det är inte lätt. ITU, som Internationella Teleunionen, har var tionde år sådana här konferenser, World Administrative Radio Conferences, där 180 länders delegater, ja, de parkerar sig någonstans på någon sån här badort under 3-4 månader, så att de riktigt tänker över saken noga. Och sen, jag förstår varför de aldrig kan komma överens, att de måste vara kvar där länge. Efter mycket om och men så kommer man fram till att med ett litet ynkligt frekvensband ska man upplåta på nytt. Förr så tog man hela radiofrekventa spektrum, men nu är man nere i att man beslutar om någon liten bråkdel. Sist hade man en konferens som höll på tre månader och diskuterade bandet mellan 1 och 3 gigahertz bara. I princip det bandet man vill ha en framtida mobilkommunikation. Kom fram till att bandet kring 2 gigahertz skulle man då öppna för sån här personkommunikation, personal communication systems. Och om man då inte hittar för ett eget frekvensband, då får man problem med att man blir störd av andra som använder det här systemet samtidigt. Och det är ett problem som alla såna här personkommunikationssystem har. Det finns inte, har man 1 miljard användare så är det uppenbart att det inte kan finnas en frekvens till var och en av dem. Speciellt inte när man vill kommunicera med 100 megabit per sekund. Utan frekvenserna måste återanvändas. Och frågar man sig hur kan man återanvända frekvenser? Ja, bara man ser till att avståndet mellan